Min Herre, min skapare, jag tackar dig för din nåd och kärlek till oss. Tack Herre att hos dig finns ingen fördömelse. Tack för din vapenrustning som vi får ta på oss varje ny morgon. Välsigna denna heliga stund med din närvaro och hjälp mig att lägga dina ord i min mun genom den helige Ande. I Jesu namn. Amen. Äktenskapet är en gåva, en av nådegåvorna till oss alla. I den sista boken i Gamla testamentet skriver profeten Malaki: därför att Herren var vittne vid föreningen mellan dig och din ungdomshustru som du är trolös mot, trots er gemenskap och ert äktenskapsförbund, var inte trolösa. Mot din ungdomshustru, den som osidosätter sin hustru och skiljer sig från henne, säger Herren, Israels Gud, han fläckar sig med orättfärdighet, säger Herren Sebaot. För er egen skull, var på er vakt, var inte trolösa. Halleluja! Det är lätt att tappa modet när vi hör dagens läsningar. Vi har blivit så vana vid skilsmässor och trasiga äktenskap att Jesu ord för många låter främmande och orealistiska nu i vår tid. Andra får dåligt samvete eller känner sig utanför. Däremot förstår vi Mose lag som tillåter skilsmässa. När Josef fick veta att hans trolovade jungfru Maria har blivit havande, så var det enligt Mose lag äktenskapsbrott och Josef hade kunna dra henne inför domstol. Den besvärliga situationen tycktes olösligt för Josef. Därför tänkte han skilja sig från henne i tysthet. Det innebar att skriva ett skilsmässobrev och låta henne gå i frid. På den tiden skulle maken skriva ett skilsmässobrev så att kvinnan inte blev rättslös. Med ett sådant brev var maken fri att ingå ett nytt giftermål. Också idag anses otrohet inom äktenskapet av de flesta som något klandervärt. Jesus ger en förklaring. Därför att ni är förstockade så kräv Mose denna bestämmelse. Förstockad låter som en hopplös dom. Men det är vad som händer när någon vanemässigt handlar mot sitt samvete. Så småningom dövas samvete och somnar in. Människan hör till slut inte den inre varnande rösten. Hon blir döv för det rätta och det sanna. Hennes känsligaste instrument, samvete, blir som en stock. Jesus ser ändå inte upp. Han vill få människan att lyssna, inte till en strängare lag, utan till hur det var tänkt från början, i skapelsens början. Han vill öppna våra ögon för äktenskapets skönhet och gåva. Aposteln Paulus skriver: det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Det är en gåva från Gud. Men med tanke på all den otukt Som finns skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Också äktenskapet är en gåva. En av nådegåvorna till oss alla. Ett glädjens tecken. Det behöver inte vara något fullkomligt sådant. Äktenskapet rymmer en hemlighet som finns där hela tiden. Också där vi mest ser avigsidor. Gud har gett oss denna gåva redan från begynnelsen. Han har ju skapat allt med vishet och kärlek. Liksom vår tro i Gud Faderns och Sonens och den helige Andens namn är ett tecken för hela kristenheten, så är också äktenskapet ett tecken, ett enhetens och kärlekens tecken. Äktenskapet har en egen nådegåva inom Guds folk. Ursprunget hörde vi i första läsningen, där Gud konstaterar: det är inte bra att mannen är ensam. Trots att han får ge namn åt alla markens djur och därmed uppgiften att råda över dem och ta ansvar för dem, så räcker inte detta. Djur och natur räcker inte för människan. Alla vet, och sociologerna bekräftar det, när krisen kommer, då är det till familjen som individen tar sin tillflykt. Adam behövde någon som kunde vara honom till hjälp. Någon som är lik honom. Någon som är lik honom. Då kunde man ju ha väntat sig att Gud skulle skapat en man till. En medbroder, kompanjon och partner vid hans sida. Men, och där i lägger hemligheten, den jämlika hjälpen är samtidigt olik. Adams och Evas jämlikhet och fullkomligt lika värde utesluter inte en radikal olikhet. Men avsikten är att något nytt ska uppstå. Så är det inte längre två. Så är det inte längre två. Utan ett. Det är inte konstigare än att en skruv behöver något helt annat. En mutter för att två ska förenas och bli ett. För att den ska vara till nytta. Halleluja. Olikheten är given för enhetens och kärlekens skull. Det behövs en man och en kvinna. Varje barn vet det ju som redskap till det nya som ingår i Guds plan. Mannens och kvinnans olikhet bär på en hemlighet, ett frö till något nytt. Halleluja. Gud låter en tung sömn falla över Adam. Ur mannens sida skapas kvinnan. Där i ser det en skimrande profetia om det som hände på Golgata kors, när kyrkans född ur Kristi sida. Halleluja. Kristus är den nya Adam. Sedan dödens sömn fallit över Herren Jesus Kristus på Golgata kors rinner blod och vatten fram ur hans öppnade sida. Halleluja. Det är kyrkans födelse. Och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Får jag höra minst ett halleluja? Halleluja. Aposteln Paulus uppmanar oss från fängelset i Efeserbrevet 5 och verserna 25-27, 30-32. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Till han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla, helig och felfri skulle den vara. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Kyrkan som växer till genom vattnet och blodet, som rann från Jesu öppna sår, genom dopet och den heliga nattvarden, blir hon den fasta klippan till många barn från sekel till sekel. Äktenskapets enhet mellan man och kvinna blir en bild för enheten och kärleken mellan Kristus och hans brud, alltså kyrkan. En båge står från skapelsens begynnelse i första Moseboken till skapelsen fullbordan i Uppenbarelseboken. Halleluja! I mänsklighetens slutkapitel ser vi bilden av lammets bröllop med sin brud. Himlen jämförs med ett bröllop. Därmed blir äktenskapet en bild, inte bara för skaparens avsikt med sin skapelse, utan också för himmelriket. Inför det slaktade lammet blir därför alla människor Kristi brud. Inför Gud blir både män och kvinnor feminina. Apostel Paulus skriver detta. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Halleluja! I varje äktenskap finns detta. Till Gud har sammanfogat dem med kraften från sin kärlek. Bibeln kallar det en helig handling. Makarnas kallelse är att låta det växa fram i vardagens omsorger. När surheten ersätts av ett leende, i viljan att be om och ta emot förlåtelse och försoning. I varje försök att börja om på nytt, i varje gest och handling av kärlek. Och tro mig. De som inte har gift sig gläder sig. De har också del av skatten som finns där. Och den skymtar fram när vi minst anar det. Och finns där också i det äktenskap som går sönder. Och lett till separation. Och skilsmässa och skatten finns där också. Halleluja. De gifta ger jag denna föreskrift som inte är min utan Herren. Som är inte min utan Herrens. En hustru får inte lämna man. Men gör hon det ändå, skall hon förbli ogift eller försona sig med mannen. Och en man får inte skilja sig från sin hustru. De har en särskild kallelse att dela Kristi lidande för hans kropp som är kyrkan. När Kristus säger att skilsmässa Och omgifte är äktenskapsbrott när han eliminerar den möjlighet som Mose gav. Så betyder det att han upprättar och ni skapar den ursprungliga meningen med äktenskapet. Orsaken är inte att han skulle vara strängare och mer krävande än Mose. Orsaken ligger i honom själv. Att han genom sin död och uppståndelse är början till en ny skapelse. Och ny start med nytt liv för den som trasats sönder. Jesu lidnad in till döden på Golgata kors var inte endast en försoning mellan Gud, Fadern och människa. Utan en möjlighet till försoning mellan man och kvinna. Halleluja. Och som vi hörde i andra läsningen. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. När kyrkan försvarar äktenskapets oupplöslighet är det i grunden inte en lag hon försvarar. Utan tron på nåden, på den oupplösliga. Enheten mellan Kristus och hans brud, det vill säga kyrkan. Gud har själv i Kristus fogat samman oss med sig. Han har gjort det genom sitt lidande och sin död. Det är den tro som vi vittnar om. Antingen det är tron som härdar ut med sin egen svaghet och med sina syskons brister. Eller det är maken eller makan som håller fast vid sitt äktenskap. Vårt otrohet kan inte göra hans trofasthet om intet. Jag tror att änglarna kan vara till hjälp också i äktenskap. För att påminna oss om att vi alltid ska och får leva i Guds närvaro. Det är ju när vi glömmer detta som vi hamnar i mörker och i förstockelse. Därtill räknar vi Jesu löfte om den helige ande som är vår hjälpare i den kampen. Han menar oss genom vårt samvete att vända oss från det onda till det goda. Herren Jesus säger även att änglarna gläder sig när vi hittar hem. När vi hittar hem. Så säger Herren, se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himmelen alltid ser min himmelske faders ansikte. De är vårt skydd i all fara. De är vårt skydd i all fara. Psalmisten säger i psalm 91. Herren ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon ont. Så värdefull är varje människa. Så värdefull är du och jag. Att Gud befaller sina änglar att skynda till hennes hjälp. Ingen i den himmelska världen skulle vara fri från mödan att bekymra sig om oss. Därför sänder han också de heliga änglarna för att tjäna oss. Varje människa har en personlig livvakt, en skyddsängel. Den hjälper oss att öppna våra ögon för äktenskapets gåva till hela Guds folk. Halleluja! Det är denna Kristi tro, fasta kärlek till sin brud, till mig och till dig. Den heliga kyrkan som återställs i oss genom nåden. i Guds barmhärtiga förlåtelse som vi firar och blir delaktiga av i den heliga nattvarden. För smaken till den stora bröllopsmåltiden. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, hjälp oss att frukta och älska dig. Och att vara trogna så att vi med din nåd och hjälp lever rent och hedersamt i ord och gärningar. Och att man och hustru älskar och hedrar varandra som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den. Tack Herre för att du hjälper oss att ta emot ditt försoningsoffer i den heliga nattvarden nu. I den här heliga stunden. Med rena hjärtan och rena tankar. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Amen.